Hej och välkommen till Interrasismen podcast. Magnus S. Bengtsson här, Kristoffer Gummesson i Umeå på länk. Kristoffer, välkommen.
Tack så mycket. Hej.
In i värmen.
Ja, jag känner mig alltid lite underlägsen när du säger välkommen. Ungefär det är din podd och jag är här lite grann på nåder. Så.
På tal om värme, hur är Umeå?
Rent väderleksmässigt, eller?
Ja.
Ja, men du vet, våren börjar ju komma. Jag tycker att bästa dagen på året, det är inte många som håller med om det, men jag tycker att det är när vi ställer om till sommartid. Man förlorar ju en timme, vilket folk brukar tycka är jobbigt, men jag tycker det är så jävla skönt, för det är som att dra upp en rullgardin som har varit neddragen sedan i oktober. Plötsligt blir ljust igen och plötsligt kan man börja leva på riktigt på något sätt.
Jag är villig att hålla med.
Ja, du är det.
Ja, men jag märkte det också häromdagen, för jag har börjat ha mina persienner uppe så här. Och så kommer solen in på morgonen väldigt så här, trevligt och tidigt. Jag måste även påtala att jag slickade mig själv runt munnen alldeles nyss, och jag kommer tänka, vi satt och tittade på en meme med Bert Karlsson som och jag bara insåg det själv, att jag slickade mig typ på samma sätt. Den här memen går ut på att Bert slickar sig runt munnen i de här YouTube-videorna som man håller på med.
Heter de inte Berts värld eller något sånt där, att han har döpt kanalen till det eller någonting?
Jo, så är det. Och sen så kör han den här Vi hänger med-låten som var kampanjlåt i Ny Demokrati.
Ja, just det. Klassiker.
Jag vet inte om den var officiell kampanjlåt i och för sig.
Vi har drag här i under vår galosch, tror jag de sjunger. Alltså,
ja, precis.
Så här yxigt har man fått med det där slagordet som Jan Vaktmeister använde, tror jag.
Ja, vi hänger med. Det hänger med. Ja, just det. Jo, nej, men det var bara en väldigt konstig inflikning, men det gick ut på att jag slickade mig i munnen alltså, och jag har noterat att Bert, på samma sätt som Jabba the Hutt, den här Star Wars-karaktären då, också ägnade.
Som vi pratade om.
Ja, just det. Precis. Om vi återknyter till de här Jabba the Hutt-referenserna, Star Wars, det är lite för att blidka kidsen, tänkte jag säga. Men Star Wars måste ju vara det som är väldigt generations...
Gubbarna, kanske.
Ja, men jag tror att det är det som gör Disney till en genialisk marknads... vad ska man kalla det? Ett genialiskt bolag som köper upp alla de här. Och just kör en revival.
Ja, alltså det ligger ju på något sätt i tiden. Det görs ju inget annat än remakes och uppföljare och prequels. Och...
Ja, men verkligen. Och Disney är duktiga på att plocka upp det där. Så att de... Ja, ni vet den här storyn, såklart. Man säljer det till en ny generation. Helt exakt samma koncept som man sålde till den gamla generationen. Med nya filmer som är exakt likadana. Skitsamt, det är inte det vi ska prata om, kanske. Det är en väldigt speciell vändning här i början. Kristoffer, vad har du tagit med dig?
Jag vet inte, alltså, nu var det ju ett tag sedan vi släppte en podd, och förra gången när vi spelade in så var det precis i skärningspunkten när den här... otroligt liksom fascinerande karaktären Mark Collins kom med sin motion i Kramfors kommunfullmäktige om att man skulle bygga en moské.
Just det.
I
Kramfors. Vi bör kommentera det.
Jag tycker nästan ändå, trots att det är gammalt nu, så tycker jag att det ändå kan vara värt att ta upp. Ur ett rent psykologiskt perspektiv så är den här personen väldigt intressant, tycker jag. Jag roades väldigt mycket av hur han uttryckte sig om sin hemkommun när han blev intervjuad. För det var ju många som tyckte att det här var väldigt speciellt, att det är en sverigedemokrat som lägger ett förslag om att bygga en moské. Det hade man ju inte riktigt kunnat föreställa sig. Det känns som att det går emot partiets profil lite grann. Men det han har tagit fasta på, det är ju den demografiska utvecklingen i Kramfors som ju är ett problem. Han pratar om att det är väldigt många som har flyttat därifrån och att stan har typ halverat i antal på 30 år. Så hur ska man göra? Han kommer på att man kan ju bygga en moské för att locka hit muslimer som nyligen har flyttat till Sverige. Så han har en idé om att muslimerna som har kommit de senaste åren, de har inte hunnit rota sig helt och hållet. Så om man bygger en moské, då kanske de är mer flyttningsbenägna än om man skulle försöka locka andra grupper till Kramfors.
Yeah.
Och det kanske är rimligt resonerat, jag vet inte. Men han uttrycker sig i väldigt hårda ord om sin ort. Och det tyckte jag var lite uppfriskande på det sättet. Därför att ofta när man hör kommunpolitiker prata så är det ju väldigt mycket romantiserande om den här jävla skithålan som de kommer ifrån och arbetar för. Och han använde sig faktiskt av just det uttrycket här. Han sa så här till DN. Någon måste börja diskussionen här uppe, annars tynar den här skithålan bort. Men jag tycker att det är en sån uppfriskande rakhet och faktiskt ärlighet, måste jag säga. Jag har ju varit en del i Kramfors och jag kommer ju från länet, så att säga.
Det är de personligt.
Ja.
Eller är det så att alla har samma känsla av orten Kramfors?
Grejen är att Kramfors ligger extremt vackert beläget, men det har ett ganska dåligt rykte. Det kallades bland annat för Pulver City, minns jag, när jag växte upp. Av två skäl. Dels för att de hade något gammalt känt så här, sågverk som de hade byggt stan runt på något sätt. Men också för att...
Precis. Det kan ju knappast vara det sågverket som har gett det där smeknamnet, eller?
Nej, utan det var framförallt för att det florerade så mycket droger i Kramfors. Och det var liksom... om man nu var intresserad av sånt i tonåren, så var det till Kramfors man skulle åka för att få tag på the goods, så att säga.
Men det var så att man åkte till Kramfors för att få tag på kokain, eller vadå?
Alltså, jag minns det inte som att man pratade om kokain, utan mer droger i allmänhet. Och det som var det vanligaste i de här orterna, det var ju typ GHB och sådana grejer. Spice, kanske. Men pulver, det bör ju vara kokain, men det kanske är mer någon sån här... Det kanske, smeknamnet kanske kommer från människor som inte är så engagerade i drogkulturen.
Nej, men jag menar, alltså, det är ju något sexigt namn, Pulver City, ändå. Om du hade tagit en internationell kontext här i USA, då hade man ju tänkt Las Vegas.
Ja, faktiskt. Just kokain är väl betydligt mer glamoröst, så vitt jag har förstått det, än vad GHB är och Spice och... Den typen av skitro, amfetamin ska vi inte ens prata om.
Eller, men det kanske säger mer om, som du säger, människor därifrån som glorifierar den här typen av GHB och sånt där.
Jag vet inte om det finns någon som glorifierar GHB. Det kanske det gör. Men i liksom det allmänna medvetandet så är väl GHB en jävla skitdrog, inte så? Sånt som man sysslar med typ i ställen som Kramfors. Han vill bygga en, som han uttryckte det senare också, en riktig praktmoské. Det var roligt sagt för att säga. För det här får jag efter att han lagt motionen och då har han intervjuat i något annat sammanhang. Och då vill han bara förtydliga att nej, jag vill inte ha en jävla skitmoské. Jag vill inte ha ett, liksom, någon källarlokal som de ska sitta ut. Det ska vara en riktig praktmoské. En otrolig anomali att höra det från en sverigedemokrat faktiskt.
Men har vi rätt ut det här om den här människan är ett troll, så att säga?
Jag har ju varit väldigt engagerad i att försöka få reda på det, och det verkar inte så, utan nu har han ju annonserat dock att han ska lämna partiet, därför att han var helt chockad över de hatiska kommentarerna han fick från sitt parti, från människor runt omkring. Nu har han ju som allmänt känt börjat snegla mot Kristdemokraterna, att han ska gå med där istället. Precis i samma liksom veva som Kristdemokraterna har bestämt sig för att de vill börja samarbeta på ett eller annat sätt med Sverigedemokraterna. Så det var ju lite otur där också, om han nu ville fjärma sig från Sverigedemokraterna, så kommer han ju behöva ha att göra med dem i olika konferenslokaler i Kramfors om han går med i KD också.
Men var han var någon typ av amerikan som hade flyttat in, var det inte så?
Ja, han är ju antingen amerikan eller britt, va? Det hör man ju dels på namnet men också på accenten.
Men han kanske i och för sig, alltså, vad vet jag, han kanske uppfattade som, han låter ju om inte annat som en konservativ person, farbror.
Gör han? Jag tycker att det är inte så ofta man har konservativa...
Jag tänkte med tanke på valet av...
i samhällsdebatten som det låter idag.
Jag tänkte mer med tanke på valet av partier som han står nära uppenbarligen då, som man tycker själv, och att han har sneglat. Du tolkar det som att han har sneglat på och sen flyttat till Sverige och sen kanske tänker att nu vill jag ha något sånt där parti som värnar om kulturen och det svenska kanske. Inte vet jag.
Men det kan han ju inte tycka. Alltså, inte på samma sätt i alla fall som Sverigedemokraterna då, värna om det svenska. Att man ska...
Nej, det blir märkligt på det sättet, ja, att han vill ha en mask.
jag får inte ihop det. Jag har inte hört honom uttala sig om någon annan politisk fråga. Det hade varit jätteintressant. Vi kanske skulle bjuda in honom. Det skulle vara jätteintressant att höra vad det var som lockade honom till SD från första början. Eller till KD nu då.
Ja, men jag hade ju... han har ju kanske... Antingen så är han ju en potentiell person att rösta på om man gillar pragmatiska människor. Eller så är det så att man ska hålla sig långt borta med tanke på att han inte verkar ha så stor koll på vem han företräder.
Nej, men alltså, man kan ju inte ha minsta aning om man tror att det här parti eller att det här förslaget kommer att tas emot väl hos partikamraterna, för det verkar han ju ha trott. Han som sagt uttrycker sig i termer av att han är helt chockad över reaktionerna från sina partikamrater. Det är förmodligen det mest aningslösa jag har hört i hela mitt liv faktiskt.
Ja, men jag upplever inte som att han kan ha läst principprogrammet. Eller för den delen mött några lokala sverigedemokrater och pratat politik med dem. Nu ska jag inte säga att jag vet så mycket om Kramfors lokala sverigedemokratiska politiker. Men jag skulle vilja påstå att jag godkänner till om andra lokalpolitiker i Sverige. Mm. Och de brukar inte vara de, vad ska vi kalla, mest så städade människorna när det gäller politik. De brukar ha sina egna idéer oftast.
Nej, precis.
Och inte skräda på orden kanske.
Nej, men exakt. Jag undrar vad de har pratat om i liksom över kaffen och bullen på partimötena. Har det inte under de här åren då framgått att det här är ett parti som kanske inte är helt positiva till att bygga moskéer i Sverige och att fungera som någon slags någon slags lysrör för att locka muslimer till orten?
Det har det nog inte gjort.
Nej, jag undrar, som sagt, vad de har pratat om. Det kan ju handla om någon slags språkförbistring också. Med tanke på hans anglosaxiska bakgrund. Jag vet inte.
Men det nämndes i förbifarten. Vi kanske bör kommentera det. Eftersom det är en händelse som har skett på vägen. Men just det här närmandet från KD. Jag vet inte om det är rent sakligt att säga att de ska samarbeta med Sverigedemokraterna.
Nej, du får gärna reda ut det om det.
Nej, alltså det jag noterar, för jag har också märkt av det, för det blir ju oftast så här, nu ska jag ju inte försvara det beslutet på något sätt från Kristdemokraternas håll, men jag noterar att det de har sagt är väl att vi kommer samtala.
Jo, alltså det är ju liksom, det är en liten cop-out måste jag säga. Man samtalar ju hela tiden med alla partier i riksdagen.
Jo, men jag noterar också att jag har sett, åtminstone på Twitter, alltså människor som mer eller mindre beskriver det som nu har KD börjat samarbeta med Sverigedemokraterna. Och det är ju inte heller helt sant.
Det är väl snarare att man har öppnat för samarbete. Man slänger ut de första krokarna och doppar tårna i vattnet så att säga, så att det inte kommer som en chock i valrörelsen, antar jag. De vet ju att det här utspelet som de gör kommer att väcka reaktioner, och om det inte hade betytt någonting annat än vad det gör idag, alltså att man ska samtala med, det gör ju folk hela tiden som sagt, de sitter ju tillsammans i utskotten och sådana saker, då hade de ju inte gjort det, då hade de inte utsatt sig för en sån diskussion, utan det är uppenbarligen så att man vill öppna den dörren för framtiden.
Så är det ju absolut, men om man som sagt ska vara något så intellektuellt hederligt, så uppfattar jag, precis som du säger, det är ju så att man försöker bryta någon is här eller någon barriär, testa sig fram, men samtidigt så är det ju faktiskt så att man bara, alltså man har ju brytit det här första dödläget egentligen. Från att gå till att vi tänker stänga dem ute till att ja, vi låter dem typ bara hang arounds nu. Liksom.
Ja, precis. Alltså precis. Det handlar ju om att mjuka upp situationen så att en eventuell koalition eller något som liknar en koalition skulle kunna vara aktuell till nästa val. Det är helt övertygad om att det handlar om.
Absolut, det är ju den tänkbara strategin, analysen man kanske har, att det är det som är tanken.
Ja, och det är ju den minst förvånande utvecklingen i svensk politik någonsin, kanske, med tanke på allt som har hänt under hösten och våren. Alltså, jag har varit nästan lite förvånad att det här utspelet inte hade kommit tidigare. Alltså, man läste det och så tänkte man, jaha, de hade inte sagt det än, utan jag hade bara utgått ifrån att det var så, nästan.
Ja, men det tror jag stora delar av svensk politik också har gjort. Men samtidigt, ja, det är som du säger, det är ju inte överraskande överhuvudtaget. Och jag vet inte egentligen vad Kristdemokraterna i det här läget har för alternativ i svensk politik. Har de något annat?
Jag vet inte.
Alltså som parti?
Nej, alternativet hade väl varit att man gick tillbaka till någon slags gammal decemberöverenskommelseordning, men det låg ju inte på kartan heller. Det fanns ju ingenting i utvecklingen som tydde på att det skulle bli något sånt. Så att det är klart, det är inte alls förvånande.
Nej, och eftersom det är mer eller mindre kanske var totalt kört då med januariöverenskommelsen.
Mm.
Det blir väldigt svårt att hoppas på något annat kanske. Det vore naivt att tro, i alla fall från regeringshåll eller icke-opposition, att man skulle sitta stilla på kanten och vänta.
Jag tror att Liberalerna och Centern hade ju säkert hoppats på att de skulle ta något annat steg, men jag tror inte det har varit aktuellt någonsin faktiskt.
Nej, jag tror att det hade varit en extremt naiv analys från deras håll.
Ja, de kan inte ha förväntat sig det tror jag inte.
Nej, då kanske man inte ska syssla med politik. Man sitter och tänker att de skulle sitta och vänta på kanten efter den grejen.
Jag pratade med... Jag hamnade på en fest i helgen då vi satt och pratade om Svenska kyrkan i förhållande till Kristdemokraterna. Eller att det är intressant att de här två liksom kristna entiteterna på något sätt har intagit helt olika approacher i samhällsdebatten som den ser ut just nu. Svenska kyrkan håller ju ganska hårt fast, verkar det som, vid sin så här light retorik och allmänna predikan om snällhet och liberala värden och sådana saker. Medan KD mer anpassar sig efter hur kartan ser ut idag på något sätt och går mer åt det här hårdföra, lite så här Tea Party-inspirerade kristna politiken.
Så är det. Jag ska inte säga att jag är på något sätt expert på det här partiet. Däremot så är det väl mer frikyrkorörelsen som är grunden till Kristdemokraterna.
Ja, det var det vi pratade om också. Ja. Kristdemokraterna har ju inte haft något direkt förhållande, tror jag, inte historiskt liksom, till Svenska kyrkan ändå, utan det är ju mer sprunget ur frikyrkorörelsen. Levi Petrus och allt det här uppe i Skellefteå.
Exakt, men det är väl det ena. Det andra är väl just hur tätt, jag menar, vad jag har förstått, kristdemokratin i Tyskland till exempel är väl känd för att den inte längre är så knuten till kristendom. Och så har det i alla fall varit på tidigare, alltså under början av 2000-talet, att Kristdemokraterna tonade ner och inte alls vill på något sätt. De brukade prata om att de har liksom någon så här kristen värdegrund eller liksom så här eviga kristna idéer. Jo. Alltså mer som alltså inte tog hänsyn till någon specifik trosinriktning eller kyrka, utan mer då de här, som sagt, eviga värdena.
Precis.
Så de kunde lika gärna ha buddhister som kristna,
ja,
eller ateister.
Jag tycker de har ju tidigare haft nästan nyandlig eller frikyrklig solighet över sig, som på ett sätt passar bättre in i svenska kyrkans approach till rättigheter och människovärde och sådana saker än vad Kristdemokraterna idag gör. Alltså, ett exempel är ju den här, nu kommer jag inte ihåg vad han heter, men de har ju någon, eller har haft i alla fall en riksdagsledamot som är en sån här trubadur som har gått upp och sjungit ett par gånger i talarstolen om hur viktigt det är att vara snäll med flyktingar och så. Den typen av solig religiositet har man ju avvikit ifrån, får man ändå säga, i partiet. Det är liksom, det är något annat nu.
Så är det, men jag tänker mig två saker kring det där. Det ena är att man någonstans kanske, i och med att man gick den här liksom mer, vad ska man kalla det då, nyandliga vägen eller den här mer öppnare liberala vägen, så gjorde man ju avkall på vissa konservativa frågor. Och det är samma där under någon period i 2000-talets början och fram till nu, om inte tidigare. Men just att man blev mer liberal och släppte tydliga konservativa frågor, något som förmodligen har lett till, och det har ju med tidsanda att göra såklart, men det har ju förmodligen lett till att vi ser Sverigedemokraterna idag, skulle jag vilja påstå. Just att man släppte den sargen, så att säga.
Det har funnits ett hål att fylla i politiken där.
Ja, exakt. För att de mest konservativa i svensk politik i värdefrågor slutade ägna sig och vara emot homosexuell adoption och den typen av frågor som är på det sättet. Samtidigt så kan man ju tycka att rent strategiskt, eller tycker jag i alla fall jag, KD spelar ju sina kort helt rätt i det här läget, kan jag också tycka. Just för att man hakat på den här mer internationella trenden och framförallt amerikanska trenden på att vara lite så här, ja men warriors mot vad det nu är, olika fenomen i samhället som är väldigt liberala, eller haka på den antifeminismen och anti, ja.
Ja, precis. Och det beror ju lite på vad man menar när man säger helt rätt. Alltså, man skulle ju kunna tänka sig att ett parti...
Strategiskt alltså?
Ja, man skulle ju kunna tänka sig att ett parti... Syftet med ett parti är att stå upp för en viss uppsättning principer, kanske. Eller så kan man tänka sig att syftet med ett parti är att få så många röster som möjligt. Och om man tänker sig det andra, då gör de ju helt rätt. Det håller jag med om. För det var ju det som var grejen förr, att KD... När KD var liksom ett gäng sjungande liberaler med så här påklistrade smile hela tiden, då vart de också helt redundanta. Vi har redan liberaler, vi behöver inte några som liksom sjunger också i riksdagen. Så det, men då överlevde man ju, höll sig väl kvar egentligen över riksdagsspärren på, ja, på att Göran Hägglund drog lite ordvitsar då och då. Det var typ det som deras lilla popularitet bestod i på den tiden. Men nu har man ju faktiskt sett en plats på något sätt i svensk politik som man inte hade förut.
Precis, det var en väldigt, väldigt urvattnad, folklig kristdemokrati som kändes precis. Göran Hägglund var väl verkligen sinnesbilden av det där.
Ja, det var ju, de var ju helt redundanta och de överlevde väl flera val på rad egentligen, mycket på stödröster, var det inte så? Stödröster från moderater som inte ville att moderater och liberaler typ, som inte ville att de skulle åka ur, för då hade de ju tappat alla deras röster.
Jo, men precis, det är väl det som statistiken säger. Sådär. Men som sagt, du har ju helt rätt såklart i att göra en avvägning mellan att stå upp för sina principer och stå upp för...
Ja, man skulle kunna säga tvärtom, att de svek sina principer redan innan då, när de började sjunga om flyktingars rättigheter och så. Att det var då som de egentligen svek sina principer, därför att principerna är i grunden frikyrkligt konservativa.
Det kan ju ändå tycka. Ja, alltså, och det finns ju liksom en, såklart en linje mellan populism och liksom, alltså konservativa, alltså det som de håller på med just nu. För jag kan ju ändå tycka att det är klart att det finns ju förmodligen en funktion för ett parti som driver den typen av frågor som inte är Sverigedemokraterna. Nu ska jag inte säga att jag vet tillräckligt mycket om till exempel hur KD driver frågor som rör invandring och flyktingar och alltså det vågar jag inte, det har jag inte tittat närmare på faktiskt, utan jag bara drar slutsatser utifrån det jag hör i den politiska debatten just nu, som låter mer ska jag väl säga, som någon sån här, alltså det är de här klassiska populistiska utspelen om att det finns någon liksom attack mot vissa kärnvärden och sånt där.
Ja.
Det är det jag hör i alla fall. Men jag kan ändå i ett avseende välkomna att Kristdemokraterna tar den rollen igen. Rent strategiskt också, ur, alltså om man vill ha en levande och lukrativ demokrati.
Ja, jo, det kan man väl säga kanske. Jag tycker att det liksom räcker egentligen med hård för konservatism och så i riksdagen, men
nej, men alltså så länge så här, jag har inget emot, jag tror att det politiska livet skulle tjäna på att liksom vidga spektrat. Jag vill inte riktigt att det är så här, att trianguleras åt något håll, för det är väl snarare det som håller på att ske i det här läget. Alltså triangulerar, det vill säga att hela de politiska partierna rör sig åt ett visst håll liksom, tillsammans, och pressar varandra ditåt.
Ja.
Det är väl inte jättenöjd med att man gör åt något håll, utan jag skulle snarare vilja se att man kanske vidgar hela spektrat. Att det finns en mångfald mer liksom.
Ja, så är det. Så är det. Det är, alltså det som det jag slog, jag såg den här Mattias Karlsson dokumentären som har gått på SVT nu. Och då tänkte jag ju en hel del på hans liksom sätt att prata om sin ideologi och konservatismen och sånt där. Vi har förut kallat det för Heidenstam konservatism. Och det är ju någonting annat än vad Kristdemokraterna står för. Kristdemokraterna är ju mer så här jävligt piffiga tjejer med skinn på näsan och Sarah Palin konservativa republikaner, medan Mattias Karlsson är mer så otroligt romantiserande och nationalromantisk, och jag vet inte, han säger ju ingenting som är liksom rasistiskt eller så, eller problematiskt, men hela liksom hans fascination för vissa saker andas så här blod och jord. Det är svårt att komma ifrån det. Det är lite obehagligt.
Nej, verkligen. Jag håller med. Sen vet jag inte, ja, jag förstår i och för sig vad du menar med den piffiga. Det är väl lite möjligen nedvärdera KD kanske. Jag vet inte. Jag ska inte sitta och på något sätt försvara KD här.
Ja,
men jag förstår
jag
vad du menar.
Ja.
Men ja, precis. Det är lite Sarah Palin över det. Eller i alla fall, åtminstone är det ju någon mer. Det känns ju väldigt amerikaniserat, om inte annat. Och förgrundsgestalterna som är just
egentligen
nu för KD.
Sarah Palin, fel ord kom jag på, fel exempel, därför att hon är ju så, hon var ju så aningslös liksom. Och det är ju inte de, de är ju smarta liksom, deras företrädare, flera stycken utav dem.
Mm.
Men jag tänker mer otroligt så här aggressiva. Ann Coulter kanske är ett bättre exempel. Och verkligen man har en idé om att alla som inte är konservativa är totalt dumma i huvudet.
Ja, okej.
Okay. Det är min bild så dagens KD.
Alltså, som sagt, väldigt amerikaniserad. Och deras främsta kanske företrädare som brukar synas mest är ju alltså Ebba Busch Thor och Sara Skyttedal.
Mm, ja,
det... Och man får ju verkligen den här, eller i alla fall jag får den här amerikaniserade bilden av, framförallt om man ser, jag vet inte om du minns i under valnatten när Sara Skyttedal var där tillsammans med sina systrar, som också är KD, om jag inte minns fel.
Jo, ja, det var ju en...
Det var en speciell syn med tre syskon som är väldigt så piffiga och ser, de är nog så väldigt så amerikansk kristen höger ut.
Ja,
jag har nog aldrig kommit så nära i svensk politik.
Nej, det har varit totalt avvikande i svensk politik, får man ändå säga.
Det enda som har förekommit i och för sig i svensk offentlig överhuvudtaget är väl typ så här Sivert Öholm som har drivit liksom.
Ja, liksom. Han är inte så piffig själv i och för sig, men
nej, men det kanske symboliserar skiftet i liksom hur det var den värdekonservativa eller kristna delen i politiken har lite karaktär i Sverige, från Alf Svensson Sivert Öholm, så här gammoralister. Och den här bilden av gamla människor.
Ja.
Man får ju lätt det med Alf Svensson och Sivert Öholm. Och sen så har det liksom fångats upp på den här heta trenden med framförallt då amerikanska debattörer.
Ja.
Mycket unga människor som i den här eran av en revival för värdekonservatism och
vad heter han?
Family values.
Tucker Carlson också. Han hade ju kunnat vara kristdemokrat.
Ja.
Han är pandit på Fox News.
Men jag tänker mig mer så Ben Shapiro-typer.
Ja, det är också verkligen riktigt irriterande människor, måste jag säga. Enligt mitt tycke då. Sen finns det säkert andra som tycker att de är superhärliga.
Jag skulle i och för sig inte sätta Ben Shapiro och Tucker Carlson i samma... Så här, nej, men jag tycker ju, det har jag ju pratat om förut, att jag tycker ju ändå att Ben Shapiro är ju väldigt underhållande att lyssna på. Liksom.
Ja, jo, det är han väl. På något sätt. Alltså, jag tror både Tucker Carlson och Ben Shapiro är väldigt intelligenta människor. Men jag tycker de når samma nivå utav... alltså, de är lika irriterande. Jag tänker mig att det är... Det är förmodligen så som jag känner inför dem som Sverigedemokrater känner inför så här högtravande och besserwissriga vänstermänniskor. Att man liksom, de har ju liksom lite flyt och agerar så här väldigt, väldigt överlägset utifrån det. Och just det här med att man har en idé om att alla som inte tycker som jag är en total idiot, liksom.
Ja, nej, men okej. Men det köper jag helt och hållet med båda dem. Och framförallt Ben Shapiro. Han har ju en väldigt, väldigt överlägsen ton. Men samtidigt, och det har jag ju pratat om tidigare, det är ju det som jag uppskattar. Att jag har saknat det. Utan det har liksom de senaste åren varit, i alla fall i de flödena jag har sett, har det varit väldigt så här, överrepresenterat av, framförallt från amerikanskt håll har det ju handlat mycket om liberaler och vänster, de som är på liberala vänsterkanten i USA.
Just det.
De är kallat demokrater oftast.
Ja, men de har ju lite olika approach. Ofta i vänstern så handlar det ju om satiriker. Men ja, men det kanske är så att jag får en slags inblick när jag tittar på Ben Shapiro om hur högermänniskor känner, eller typ liksom så här, republikaner och sverigedemokrater känner när de kollar på Jon Stewart eller på John Oliver. Så jag tänkte på det också, som återigen då till den här Mattias Karlsson dokumentären. Tänkte på det att han det verkar som att han känner mer än han tänker. Och då menar jag med att när han liksom pratar om den politiska utvecklingen och sin ideologi och sånt där, då är det massor av så här hyggligt fina bilder av någon slags gammaldags ruralt Sverige som han målar upp, och han beskriver någon slags intensiv saknad över det som har gått förlorat och ett sökande efter ett ideal som inte riktigt går att beskriva. Men det är väldigt lite resonemang om så här, faktiska skeenden eller moralfilosofi eller något sånt. Utan det är mer de här liksom känslomässiga snacket. Och det är lite som när vi snackar om peace, love and understanding ungefär. Men jag tror att Mattias Karlsson uppfattas som lite mer spännande. Eftersom att det är... Det är inte nytt, men det är en form av romantiskt nostalgi som har varit så omodern de senaste typ 50 åren. Så jag tror att, alltså det jag vill säga är väl egentligen att jag tror att konservativa lät ungefär som Mattias Karlsson gjorde 1960 också. Men att då var det mycket, mycket mer mossigt, och då var det mycket coolare med de nya vänsteridealen. Liksom. Medan nu är det lite tvärtom, att nu är det våra ideal som låter mossiga. Medan det Mattias Karlsson säger låter lite mer fräscht, fast det egentligen bara är lika mycket känslomässiga klischéer. Är du med på vad jag menar?
jag förstår exakt vad du menar, för jag har samma upplevelse av hans politiska syn. Att precis, det handlar inte så mycket om principer och liksom pragmatisk politik, utan det handlar mer om precis någon så här, vad ska man kalla det, man, om man så här hoppar tillbaka till så här 1800-1700-tals filosofer som försöker bygga en sån här liksom hegeliansk så här världsande.
Mm, verkligen. Han går runt i den här filmen och pratar om hur han tycker, han tycker om att bo på landet. Dels för att man kan vara liksom mycket ute i naturen, och att han ser människan och naturen som i en symbios, och att han är ett med naturen, och han tycker om att gå förbi de här gamla, gamla husen, därför att då får han en upplevelse av att han är en del i en kedja. Den typen av resonemang som förklarar hans politiska ställningstaganden. Och jag tänkte det, när jag lyssnade på honom så lyssnade jag inte med ett liksom äckel inför det, utan inte som att jag tyckte att det var så här revolutionerande heller, men lite, lite mer intressant än om en liksom miljöpartist hade uttryckt sig på liksom samma svulstiga sätt om sitt engagemang. Därför att då hade det bara låtit klyschigt på ett annat sätt.
Det återfaller ju till den här väldigt nationalromantiska, som sagt hegelianska, att politik är mer än bara praktiskt, utan och den här eviga, varats evighet typ. Mm. Att det finns så eviga värden och eviga liksom, som du säger, att det handlar mer om, och det skriver de ju själva om, men den här liksom essensen, och att så här, kulturer som bärar av någonting, och att det finns, alltså det är ju något större än politik.
Ja, precis.
Men jag kan inte riktigt, jag tycker ju att det där är extremt, jag tycker det är något så här, jag tycker inte, det är ganska världsfrånvänt liksom. Det är lite, kan jag tycka, totalitärt, eller så här, det är liksom något religiöst över det.
Men det är det ju, han är ju
som jag ogillar
liksom. Och det är, alltså i grund och botten är det ju rent flum, och det är lite intressant med tanke på hur mycket man i den vardagliga debatten försöker lyfta upp sig själv från det konservativa hållet och Sverigedemokrater som någon slags jordnära realister och sanningssägare, och liksom, om du tar Ben Shapiro som exempel, varje YouTube-video som finns med honom är ju rubriken typ så här: Ben Shapiro destroys leftists with logics and facts, så där, du vet. Men det är ju inte logic and facts, utan det är ju lika mycket romantiserande och flum från det hållet. Men det kanske inte är något fel med det egentligen, jag vet inte. Man kanske behöver, för att bygga en folkrörelse eller bygga en liksom stor politisk rörelse, så kanske man måste jobba väldigt mycket med symboler, bilder, känslor. Jag har inte riktigt kommit underfund med det, men det slog mig i alla fall när jag såg den här filmen, att egentligen så bygger det här på precis samma flum som de kritiserar oss för.
När du säger oss så menar du
ett någon slags brett vänsterliberalt etablissemang, antar jag.
Ja, fast jag har som sagt, alltså det är väl inte världens spaning att så här, symbolik, jag menar både höger- och vänsterrörelser historiskt har ju ägnat sig åt, alltså det är väl hela Mattias Karlssons idé, tänker jag.
Mm.
Att alltså bygga ett narrativ som är inte då den vänsterklass liksom, eller, och absolut inte ett liberalt, utan en kollektivistisk rörelse där man bygger en gemensam historia, antiliberalt och antisocialistiskt.
Mm. Men varför låter det mer patetiskt när någon pratar om att man är en liksom, man känner sig som en del av världen, att man är världsmedborgare och alla människor är lika mycket värda, och det inneboende människovärdet och bla bla bla. Varför låter det så mycket mer, ja, men klyschigt egentligen än det som Mattias Karlsson säger?
Nej, men det är väl bara en trend.
Ja, jag antar det. Jag tyckte det var det jag fick med mig från den här filmen i alla fall.
Nej, men jag läste en, nu minns jag inte vem som skrev den, men det var nog till och med i din favoritskrift Timbro. Timbro heter den. Och jag kommer inte ihåg vem som skrev den, men skribenten i fråga påtalade det liksom, den konservativa rörelsen någonstans har lyckats med i nuläget är att göra liksom någon form av alltså hemma, fru, man, kvinnlig familjeroll som alltså hippt och sexigt, eller att det är det som är det nya svarta.
Ja, jo, men så är det ju verkligen. Det var ju, den här podden som kom var ju otroligt liksom symboliserande för det. De La Q heter den, som blev så oerhört populär då det var ett gäng, ja, men fräcka tjejer liksom, som sitter och pratar om, jag har inte hört alla avsnitt, men de pratade väl vid något tillfälle som det varit mycket diskussion om att de tyckte det var coolt att vara hemmafru och så. Och att det, det är liksom, det är något som Ebba Busch Thor och Kristdemokraterna i stort också försöker att snappa upp, det här med att det är så här antifeministiskt nästan att förespråka något annat än att kvinnan inte ska kunna vara hemmafru.
Ja. Men värt att komma ihåg är att vi ändå pratar om två egentligen olika fenomen. Alltså att Sverigedemokraterna och Mattias Karlsson, de står ju för något annat egentligen. Eller så vill jag i alla fall se det. Inte som ett försvar, utan mer att, som jag ser det, att som du påtalar, att jag uppfattar det som att Mattias Karlsson har den här, som sagt, eviga och liksom nationalromantiska idén om en gemenskap som är större. Det handlar liksom inte om familj, utan det handlar mer om
den här kedjan i tiden han pratar om.
Exakt, exakt. Och som du säger, att det, man hänfaller ju, kan jag tycka, och att det blir ju någon så här blod och jord. Alltså, den här platsen i världen för det här folket.
Mm.
Det tankegodset hos Mattias Karlsson, med den här kulturen som ska bestå, och liksom att vi har precis något evigt så här, och vi ska förvalta det framåt. Medan då jag uppfattar de här, den här nya hippa konservatismen handlar snarare som en motreaktion mot en väldigt så individualistisk, och eller det kan fortfarande vara individualistiskt, men mot en motreaktion mot en väldigt liberal och frisläppt och auktoritetsföraktande ett samhälle.
Mm, mm.
Alltså att det är motreaktion på det snarare.
Jo.
Och att man liksom vill ha så här stabilitet och trygghet, snarare.
Det är väldigt, alltså det är ju intressant rent så här mänskligt psykologiskt, att det är då människor som eftersträvar en större respekt för auktoriteter och så, som för att utmana den rådande hegemonin ställer sig emot auktoriteter i samhället, alltså olika typer utav etablerade politiska föreställningar och institutioner som de stora kvällstidningarna och morgontidningarna och sådär.
Alltså, jo, men man har väl olika syn på auktoritet.
Men dessutom så finns det ju i den vänsterliberala hegemonin så uppstår ju också en slags hegemonisk moral. Och den motsäger man sig ju också. Det är lite det handlar om. Det är något så antimoralistiskt på ett sätt att hävda att jag ska vara hemmafru. Därför att den rådande moralen stipulerar ju någonting annat.
Jo, men exakt. Men precis, det är väl en av de
tjejerna. Hade de varit punkare på 60-talet?
Ja, garanterat.
Och vi hade varit så här Sivert Öholm-typer.
Nej, men inte nödvändigtvis. Men jag uppfattar ändå som, jag som ändå jobbar så med ungdomar och sådär. Alltså, det är ju märkligt, men de har ju liksom, de känner ju till framförallt de här konservativa debattörerna. Så här. Mm. Vissa av dem tycker ju att det liksom är pinsamt med den här etablissemangs, alltså den rådande samhällsmoralen,
mm.
och hänfaller åt så här, mer konservatism. Då kanske det framförallt är liksom synen på feminism och sånt där liksom. Alltså den här slentrian bilden av vad det här är. Alltså att det är en motreaktion snarare. Att de, och det kan ju vara grabbigt sådär liksom. Men att det där är liksom i tiden, att det är det som unga människor attraheras av, just för att det är en motreaktion. Just så här, ja, men hade de här människorna varit punkare på 80-talet?
Det gnager i mig att jag tror att jag så hade de varit punkare på 60-talet, och då fanns väl inga punkare, men ja.
Nej, jag korrigerade det. nej, men för att det kanske, för det kan ju också vara nonchalant. Det kan ju vara
antingen LSD så här flower power brudar på 60-talet.
Men det är det jag tänker, men det kanske också är lite nonchalant, att det kan ju vara så att det kanske är snarare att de här människorna i den här politiska rörelsen har en revival, och sen så är det klart lockar in många människor, för att det är också lite så här bara, ah, nej, men det här är liksom bara en fluga. Och det är ju inte nödvändigtvis så. Det kan ju såklart finnas, det kan säkert finnas en massa psykologiska faktorer som påverkar, alltså att människor upplever att det är gränslöst. Så här. Att det har varit gränslöst. Mm. Liksom. Jag är ju ändå uppväxt med en extremt liberal, alltså värdeliberal generation, liksom ja, du.
Absolut.
Där allt är tillåtet. Eller i alla fall, det gäller väl, ja, jag ska ju inte prata för alla i min generation, men att det är en sån väldigt...
Det här med tonårsfylla, liksom. Det var ju mer oroande, tror jag, att våra föräldrar kanske tyckte, om man hade tonåringar som inte söp, än om de super.
Ja.
För att om man inte gjorde det, då är man ju inte riktigt med, liksom.
Nej, precis.
Bara en sån sak. Och det här med liksom att inte ha sex före äktenskapet, det hade ju varit väldigt extremt. Det var ju, kanske har varit länge i och för sig, men att det var ju betydligt större status i att vara någon slags häradsbetäckare.
Okej, men det kanske i och för sig säger mer om din umgängeskrets möjligen, eller så här.
Gör det. Jag trodde att det var något som var väldigt allmänt i vår generation, att det var stipulerat att man skulle vara sexuellt frisinnad och alkoholliberal och...
Jag uppfattar det mer som att våran vuxna generation, alltså den vi har blivit en del av, och jag tänker mig, det gäller möjligen inte överallt sådär, men snarare kanske inte när vi var 15, men snarare som vi är nu när vi närmar oss 30, att det är synen vi har, att såhär, nej men vad fan, män och kvinnor får knulla runt hur mycket de vill, ja, med vem de vill.
Det är sant. Det var ju inte samma sak såklart för tjejerna i klassen som det var för killarna när det gällde statusen på sexuell frigjordhet. Utan det var ju såklart att det fanns en slags gammaldags moral i det också, att en tjej inte skulle vara hora liksom.
Men sen så finns det såklart, alltså det är en del, men det kan ju såklart finnas en poäng i att det finns en uppfattning om överförmynderi också hos både alltså konservativa och liberala debattörer idag.
Ja.
Att det är även att man upplever då staten eller myndigheter eller för den delen media och etablissemang ägna sig åt överförmynderi. Alltså det är i alla fall bilden man får. Det är ju i alla fall bilden man får på i den svenska, alltså den här nya framväxta, vad ska man kalla det, alltså populisthögern.
Ja, men
alltså de driver ju den ganska
på hårt. Många sätt är det ju så. Det är liksom, jag tror att det var Alexander Bard av alla människor som drog någon parallell till att det liksom, det har ju alltid varit så här borgerligt att uppmana ungdomar eller arbetare i klassen och sådär, att gå och tvätta munnen med tvål. Alltså att inte uttala sig klumpigt i olika sociala sammanhang. Och, men att det har blivit helt tvärtom. Att det är, idag är det ju vänstern som gör det snarare. Fast det är andra ord då som inte är okej. Och det är andra sätt att tänka som, och sätt att uttrycka sig på som är liksom utanför de sociala ramarna. Men att det är liksom helt vänt, och idag så är det är ju högern som utmanar de sociala ramarna mer än det är vänstern, som det alltid har varit. Vänstern i sin natur har ju varit systemkritisk, men det är svårt att vara systemkritisk när man är systemet, liksom. Mm. Eller när man dominerar systemet.
Jo, men exakt. Det är väl, på tal om Hegel, liksom. Eller på tal om, nämnde honom förut. Men det här liksom en tes, antites. Så här. Det klassiska, att det kommer en reaktion och sen så kommer det en motreaktion.
Ska inte komma en syntes också?
Jo, exakt. Men det är ju det som sker sen. Men jag tänker mig att det är... Och det är väl banalt att se historien. Jag tror väl kanske inte på den typen av rörelsemönster egentligen. Om jag ska vara logisk eller något. Men just att det, jag tycker ändå... Så här, precis som du säger, att det blev systemet. Och sen så kommer ju den här motreaktionen mot det. Det är inte helt oväntat att det blir så när man pressar åt ett visst håll. Eller för den delen prata om punkaren som en motreaktion mot det rådande systemet då. Liksom. Jag gillar att liksom dra paralleller till musikvärlden. Punkarna som en reaktion på arenarock. Och sen liksom grunge som en motreaktion mot så pudel, AOR, väldigt så här, den tidens väldigt så här glättriga rock liksom. Och så har du en antites där liksom. Jag tänker mig att det är samma i politik.
Ja, det verkar ju så. Men det är ju kulturen liksom i största allmänhet. Det är ju fantastiskt att man nu för tiden... Det var som Mattias Karlsson då sa i den här dokumentären, att han hade åkt... och studerat fäbodsjordbruk tillsammans med Kent Ekeroth. Men det är fantastiskt att det kan liksom uppfattas som punkigt idag, att det säger någonting om hur långt det har gått.
För att det är där lägger jag in en brasklapp här, för att återknyta till någonting jag sa i början, liksom, att jag välkomnar ändå det här breddningen av spektrat med att KD inte har någon roll här. Och att den här liksom, konservatismen har fått någon revival. Alltså just mer för att jag tycker att det kan vara sunt för breddningen av det politiska samtalet och samhällsdiskussionen. Så här. Förutsatt då att det breddar, att det inte bara blir att det rör sig, liksom, att alla bara hakar på ett spår, vilket förmodligen...
Det tenderar ju att bli så.
Ja, men tyvärr. Och det är ju förmodligen det som kommer ske, för att alla kommer nu springa åt samma håll. Förmodligen jag själv kommer ju röras med i den här strömmen, precis som alla andra förmodligen i svensk politik, som inte är jätte så självständiga individer. Men det jag tänker är att undantaget här är, och det som är den fula fisken i hela den här sörjan, det är Mattias Karlssons version av det här. Hans ideologiska hemvist och hans konservatism. Mm. Jag vill liksom inte ha med den att göra. Den tycker jag ju personligen ska tillhöra någon undervegetation. Jag vill inte ha den formen som mainstream. Utan jag vill ha mer än någon bara klassisk konservatism. Så här. Jag vill liksom inte ha det här sunkiga, helomfattande synen på folket och nationen.
Okej, det var allt för veckans avsnitt av Interrasistmän podcast. Eftersom att jag var tvungen att springa iväg vid förra veckans avslutning, så har Magnus krävt av mig att jag ska ta den här avslutningen själv. För att jag ska få känna på hur det känns, antar jag, att sitta och orera i sin ensamhet.
Så det är det jag gör nu. Jag tänker inte vara långrandig, därför att det, jag har liksom inte den kapaciteten att sitta här ensam och vara underhållande på något sätt. Så jag vill bara skicka en uppmaning till er som lyssnar att mejla oss gärna på podd@intrasistmen.se. Podd med den allt mer begripliga stavningen 2D. Så ser vi till att försöka svara på det i den mån vi hinner och klarar av. Men om ni har något tips eller liknande som